Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Mycket välkomna ska ni vara till Agendasättarna. I veckans avsnitt, en av våra mest folkkära idrottsutövare i modern tid är gäst i denna intervjupodd som görs av mig, Anders Sedhamre. Carolina Klüft, OS-guldmedaljör och bragdguldvinnare bland mycket annat, men också numera tv-programledare, ska få studsa på en rad frågor om hennes strålande gångna karriär, hur livet efter den gestaltar sig, vilka förväntningar hon har på det förestående tv-jobbet för Viasat under OS, och så avslöjar hon att hon kanske kan tänka sig att jobba inom politiken i en framtid. Kom med synpunkter på programmet via Twitter, det är den snabbaste vägen, där jag finns på Anders Sedhamre, eller mejla agendasattarna@gmail.com. Samma vägar gäller om man vill köpa en Agendasättarna t-shirt av mig som blir mer och mer populär. Kolla gärna in hemsidan agendasattarna.se för alla tidigare gäster också. Och så vill jag utsträcka tusen tack till restaurang Bankomat på Odengatan 85 i Stockholm, där denna intervju spelades in. Kul också att Agendasättarna har en ny sponsor. Det är spelbolaget som sätter höga odds, fair play och kundupplevelsen på agendan, nämligen NordicBet. Nu i oktober erbjuder de alla nya kunder ett välkomstpaket som inte går av för hackor. Ditt första spel du gör i deras sportsbook är riskfritt upp till 500 kronor och de matchar din första insättning med 100% upp till 1000 kronor. Och som om inte det vore nog så har deras ambassadör Börje Salming kryddat välkomstpaketet lite till med att erbjuda två par underkläder till alla som öppnar konto nu i oktober. Hela erbjudandet finns på nordicbet.com/salming. Glöm inte att uppge bonuskoden AGENDA när du laddar kontot för första gången också. Glöm inte heller att du måste vara minst 18 år för att spela. Varsågoda, här är Carolina Klüft.
Kaffeberoende. Hjärtligt välkommen Carolina Klüft.
Tack så mycket.
Du och alla gäster får presentera sin yrkesroll själv först och främst. Det är intressant för att se hur de ser på vad de gör nu för tiden. Så du ber dig göra det.
Ja, det tycker jag är väldigt svårt. Det här med titlar och vad man har för yrke känns som att man sätter sig i ett fack och sen måste man stanna där. Så jag ser att jag är mångkampare.
Ja, lite dubbelt där. Både din bakgrund som friidrotterska och att du gör massa saker i det civila livet, eller?
Ja, alltså jag känner mig som en mångkampare. Det är lite grann min identitet, tror jag. Att hålla på med olika grenar och göra olika saker för att på något sätt få ihop någon bra slutpoäng. Så att mångkampare är jag nog och kommer nog alltid vara på något sätt. Även om man kanske vid vissa perioder styr över mer åt ett håll och andra ett annat. Men mångkampare och få göra lite olika saker hoppas jag att jag kommer vara hela livet. Mm.
Vad gör du rent konkret i ditt civila liv nu efter att du lämnar friidrotten då, så vi får det klart för oss bara?
Allt möjligt då, såklart, som mångkampare. Nej, men jag har studerat i våras på heltid och det har jag gjort främst då. Men sen har jag även varit ute och föreläst lite grann. Jag jobbar ideellt för två olika organisationer. Jag har jobbat även med lite andra projekt, en sponsor som jag haft under min karriär som jag fortfarande samarbetar med och ja, lite diverse uppdrag. Så det har varit väldigt blandat och jag försöker väl på något sätt lära mig det nya livet. Och man har varit i en idrottsbubbla ganska länge, även om jag har försökt titta ur den ibland, så är det en helt annan sak att lämna det bakom sig och ha den här tiden, och då vill jag försöka lära mig om livet utanför idrottsbubblan helt enkelt. Så jag har varit och smakat på lite olika kakor än så länge.
Och nu ska du också smaka på tv-kakan framöver.
Ja.
Jag tänkte att vi tar lite senare, men först vill jag fråga dig, hur mycket saknar du att gå in på en fullsatt arena och höra publiken vråla och känna adrenalinet pumpa i kroppen?
Nej, inte så mycket faktiskt. Nu var jag på VM i Moskva här och följde friidrotten i somras. Och det var fantastiskt kul och roligt och jag kunde känna lite så sug att men, den där känslan, toppformen, gå in på arenan och känna sig i toppform, det är en härlig känsla. Men inget sådär som jag saknar varje dag eller som jag saknar inte vardagen att vara idrottare, utan jag tycker det är jättekul med nya utmaningar. Så att nej, jag saknar faktiskt inte det. Och jag tror inte att jag söker liksom inte att behöva uppleva det igen, utan jag är tacksam för att jag har fått vara med om det, fått stå där och fått känna känslan, men inser att det är något speciellt och unikt och att jag inte behöver leta efter det, utan snarare leta efter nya upplevelser istället.
Kan du på något sätt försöka beskriva hur stolt du är över den karriär som du nu lagt åt sidan? Rent idrottsligt.
Jo, men det är klart att när jag tittar tillbaka på karriären och framförallt när jag gjorde så många mångkamper i rad utan att jag missade någon, för det första höll mig skadefri och kunde göra så pass många, och alla planerade mångkamper som jag har haft under min karriär har jag gjort och avslutat. Och många av dem har jag också vunnit, så att det är klart att det tror jag att jag är mest stolt över, för jag vet hur pass svårt det är med sjukkamp och att genomföra alla de där grenarna utan att det fallerar någonstans. Även om ni har gjort det så har jag kommit igen och det har stärkt mig mycket och lärt mig väldigt mycket om mig själv, så att det är klart att sen är jag nog ganska stolt över också att jag på något sätt behöll min inre röst genom en ganska svår period ibland när man var ung idrottare, slog igenom och skulle hantera yttre press och andras förväntningar, och att jag ändå på något sätt lyckades behålla min egen inställning till idrotten och varför jag höll på, och kände att jag aldrig svek mig själv i mitt sätt att idrotta.
Vilka av dina medaljer värderar du högst?
Ja, men det är ju såklart egentligen OS som är högst. Det är ju den finaste medaljen man kan få som friidrottare i alla fall. Och otroligt härligt att få vara med om ett OS-guld. Så det är ju... Men sen har jag upplevelser som kanske är minst lika härliga som OS-guldet. Och det finns ett juniormästerskap på Jamaica som jag brukar prata om ganska ofta, som var otroligt speciellt med en fullsatt arena när folk klättrade in och de skrek mig fram på 800 meter. Och det var en otrolig stämning, och fortfarande kommer jamaicanska friidrottare fram till mig och liksom, ah, men vi kommer ihåg den där gången i Kingston, och det var en sån speciell stund. Så att det finns ju många andra, även svåra minnen. Stukade foten i Helsingfors när jag tvingades tävla med smärta och mycket tvivel, men lyckades på något sätt få ihop det ändå. Och, så det är svårt att värdera dem mot varandra, de är som egna små guldklimpar allihop, men OS-guldet är störst.
Då ska jag be dig värdera ytterligare en sak här. Gäringpriset 2002, Bragdguldet 2003 fick du bland mycket annat. Hur värderar du de två utmärkelserna?
De är också på två helt olika sätt, eftersom Gäringpriset är folkets pris på något sätt. Och det är klart att det betyder ändå väldigt mycket att ha fans där ute som har stöttat genom åren. Inte bara i framgång utan också i motgång, och som har skickat brev och som har kommit fram på stan och stöttat en och varit ett stöd såklart. Det betyder ju jättemycket som idrottare. Vi behöver ju vår publik. Vi skulle ju aldrig kunna tävla på tomma läktare eller utan en publik som är engagerad. Så att det är otroligt viktigt. Så därför är Gäringpriset väldigt fint pris att få. Samtidigt så kan man väl säga att man håller ju också på för sin egen skull och vill ju kunna bekräfta sig själv. Bragdguldet är väl lite mer, ska man säga, eftersom det är en jury och det är lite mer idrottskunniga människor, så kanske de värderar själva prestationen ännu mer tydligt. Inte personligheten, utan går in mer och tittar på prestationen. Så givetvis är ju det också en bekräftelse på att man har gjort någonting bra i den idrott som man håller på med. Så det är två olika priser som jag har svårt att sätta det ena högre än det andra. Det viktigaste för mig är egentligen att jag har kunnat bekräfta mig själv och varför jag håller på. Och sen har de här priserna varit en härlig bonus att få.
Var placerar du dig själv rent historiskt bland sju kampare i världen?
Oj. Jag har aldrig varit typen som gillar att placera mig någonstans eller sätta mig på någon, i någon sorts historisk Jag vet inte, jag lever i nuet och det som har hänt tidigare, det är jätteroligt och det som händer framöver kommer säkert också bli kul. Men jag tänker inte så mycket på det som har varit eller att jag är en del av historien eller... Nej, jag vet inte. Jag kan inte svara på den frågan tror jag. Jag tycker bara det är kul när det kommer nya personligheter och nya stjärnor och man kan inte leva kvar i det gamla eller på gamla meriter utan... Vi är väl en del av idrottssverige och idrottskulturen i Sverige. Vi som har haft framgångar och förhoppningsvis kanske vi har inspirerat en hel del ungdomar till att börja med friidrott eller andra idrotter. Och det är nog mest, det tycker jag är den härligaste känslan ändå, fått vara kanske en inspiration eller en förebild. Och det ansvaret har jag försökt ta vara på. Men vad jag placerar mig historiskt, nej det är som alla andra. Jag har erfarenheter och en historia, precis som alla andra människor.
Men när du sitter hemma en oktoberkväll med en kopp te och bläddrar i något gammalt album eller tittar på tv där dina gamla antagonister dyker upp, kan du inte tänka så att men jag är glad jag är att jag ändå slog henne eller jag tycker nog att jag vassar än vad hon är historiskt. Placerar man sig liksom inte undermedvetet någonstans på någon skala när du har dedikerat ditt liv till detta?
Nej. Alltså jag, ärligt talat så tror jag inte att jag gör det. Alltså jag tänker liksom inte att jag... Och det är väl en medveten strategi också. Att jag för alltid försöker träna mig på att inte jämföra mig med andra. Att inte, jag har inte kollat, spanat in mina konkurrenter. Jag har inte liksom satt mig i jämförelse med andra. För att jag känner att det skulle vara ett driv som jag inte mår så bra av. Jag vill kunna liksom, ha drivet inifrån och att jag håller på med det här för att jag tycker att det är kul och för att det här är min passion och inte kanske för att jag måste slå den eller jag måste bli bättre än den. Eller. Och jag tycker att det är väldigt skönt nu när man går vidare från idrottskarriären också att slippa den känslan att nu kommer det upp nya stjärnor. Ska jag då känna mig sämre plötsligt? Inte alls, utan min tid var min tid. Men nu är det nya aktivas tid och jag gör nya saker. Och jag behöver inte bara vara bra för att jag är på en idrottsarena. Utan jag tror ändå att på något sätt så finns det andra saker och en grund som inte är i att vara i rampljuset eller att vara bekräftad utifrån eller att vara en historisk viktig person som är det som betyder något. Så jag kan inte säga att jag sitter och tänker så. Utan jag gläds med andra och tycker att det är skitkul när det kommer nya stjärnor som tar över de stora arenorna och tar de fina medaljerna.
Mm. När man googlar dig så dyker det ganska snabbt upp omdömen naturligtvis. En av dem är tveklöst landets största friidrottare genom tiderna. Vad har du för reaktioner på sådana typer av omdömen?
Men det är kul såklart att det är någon som tycker så. Och sen finns det jättemånga andra som tycker på ett annat sätt. Och det är rätt skönt också att vi är olika och vi uppskattar olika typer av idrottare och olika typer av idrotter. Och andra gillar inte idrott alls utan uppskattar mer en härlig musikal eller en teater eller vad det nu må vara. Så jag tycker det är rätt härligt att det finns den mångfalden av åsikter och jag har väl fått de flesta olika åsikterna om mig. Och många har stöttat mig och tycker att jag har gjort bra prestationer. Jag också kanske har varit med och upplevt de här stunderna tillsammans med mig på arenorna. Och jag är bara tacksam för stödet. För det är klart att det är härligt såklart att få luta sig mot både okända, kända och väldigt nära människor.
De som åt andra hållet hävdar att den sporten du höll på med var otroligt liten och nästan en parentes i världssporten. Hur kan du argumentera mot det?
Nej, jag bryr mig egentligen inte om man tycker så. Det är helt okej för mig om man tycker att min idrott är liksom en parentes eller vad man nu än må tycka. Alla har rätt till sin åsikt och jag älskade min idrott, jag älskade min gren, jag tyckte den var komplett och jag tyckte den gav mig det jag ville ha, en variation i träning, en variation i tävling, krävde en mental styrka blandat med en fysisk mångsidighet och den var fantastisk för mig och för många andra och för många och inom friidrotten så är den en fin gren så att det räcker för mig. Sen om man tycker man helt det är helt okej att man tycker att det inte är en rolig gren. Det har man rätt att tycka.
Det här är en podcast från Expressen.
Hur står sig svensk friidrott idag skulle du säga?
Jo, det står sig bra. Det går ju alltid upp och ner såklart. Men det som har blivit idag tycker jag är att det är så otroligt orättvist att också jämföra med den perioden som vi hade där i början av 2000-talet. Därför att det var en väldigt unik tid där vi var flera stycken som fick vara skadefria, som hade marginalerna på våran sida och som tog mycket medaljer under väldigt kort tid och inspirerade varandra också såklart. Sen fick ju nästa generation på något sätt bära upp den pressen att oj, nu måste ni vara lika bra, och fick liksom aldrig på något sätt bara vara dem och som skriva sin egen historia, utan skulle till och med bli jämförda med oss som var innan. Och det är så synd, för det kan ju ta bort mycket av den utvecklingen och de framgångarna som faktiskt finns idag på de här unga idrottarna och friidrottarna som kommer fram. Så att jag tycker att det finns väldigt många duktiga juniorer, väldigt många duktiga ungdomar som är på gång, och sen finns det också väldigt många duktiga seniorer som har gjort bra prestationer och som kan utvecklas ännu mer. Så att det finns absolut mycket tillväxt inom friidrotten.
Apropå den tillväxten, är det någon ung som du håller extra ögonen på som du tycker är spännande? Kan gå långt?
Det finns många, men jag undviker gärna att sitta och... Jag vet själv när jag var ung och man ska höra om andra stjärnor som uttalar sig om. Men det kan vara roligt, men det kan också bli pressande för dem. Så skulle jag träffa någon av de här unga så skulle jag peppa dem. Och men gud vad härligt att det går bra och liksom sådär direkt till den personen. Men att sitta ute i media eller offentliga sammanhang och peka ut den och den och... Det finns väldigt många duktiga, och bara de med sig själva och lyssna liksom till sin egen väg och inte försöka liksom lyssna på alla gamla aktivas goda råd, så tror jag att det kommer att gå alldeles utmärkt.
När du och Stefan Holm och Christian Olsson och Kalle och Bergqvist och alla de här som du själv var inne på, den gyllene generationen, när ni var aktiva, var ni ett härligt och sammanflätat gäng eller levde ni en och en som öar så här? Kan du beskriva det lite?
Ja, det kan jag göra. För det var både och det var det som jag tyckte var fantastiskt bra och som jag tycker att det ska vara inom både samhället och idrott och överhuvudtaget. Att vi hade liksom en ram där som gällde för alla. Där alla behandlades lika. Vi skulle vara på samlingar och hålla tider för det och stötta varandra, applådera varandra och så vidare. Det fanns liksom riktlinjer som Ulf Karlsson under den tiden då satte upp. Liksom, det här gäller för hela gänget och det kan liksom ingen gå utanför. Det här är vårt gemensamma ansvar och respekten för varandra. Men sen inom den här ramen så fick vi väldigt fria möjligheter att vara de vi faktiskt var. Och då var vi väldigt olika. Då var vi, alltså jag och Stefan Holm har varit väldigt olika och idrottat på helt olika sätt. Och haft olika driv och olika källor till drivkraft och så vidare. Men det har vi fått vara, och han har fått förbereda sig på sitt sätt och jag på mitt och Christian på sitt och Sanna och Kajsa och så vidare på sina sätt. Och det är det tror jag som också har varit ett framgångsrecept, att låta varje individ få vara unik och vara på sitt speciella sätt, men samtidigt aldrig på något sätt glömma respekten och den gemensamma ansvaret som vi har tillsammans som lag. Och det var väldigt speciell känsla och väldigt tydligt också för oss att absolut, ni får vara som ni är och unika, men ni har ändå ett gemensamt ansvar för varandra och för laget.
När jag intervjuade Linus Törnblad ganska så nyligen i den här serien, så sa han att de vi precis har pratat om nu var rätt seriösa i sin utövning, det vill säga du inkluderar där, och gick in i sig själv och koncentrerade sig. Jag ångrar att vi inte socialiserade med varandra mer, sa han. Mm. Kan du känna igen den typen av resonemang på något sätt?
Alltså det är såklart att Linus uppfattning och verklighet är ju sann för honom, och det han har uppfattat är ingenting som jag kan säga att nej, men så var det inte alls. Utan det han har upplevt är ju så som han upplevde. Jag kanske inte har upplevt det så, utan jag har väl upplevt att det har funnits... såklart har alla varit sina bubblor och fått förbereda sig på sitt sätt, men det har jag också tyckt var bra och positivt, speciellt när man kommer till mästerskapssammanhang. Men ändå så tycker jag att vi har haft möjlighet att socialisera med varandra. Vi har haft, på Ulf Karlssons tid hade vi mycket så här lekar och inför grejer som vi gjorde på pre-camps och så vidare, där vi hade möjlighet att hänga, och vi spelade kubb och vi åkte vattenrutschbanor och vi hade mångkampstävlingar innan, och det var en väldig blandning av i alla fall från den tiden. Sen kom väl kanske Linus in lite senare och då kanske det blev lite sämre med det faktiskt.
Du kom fram mycket ung och det gick väldigt bra för dig fort. Du blev känd att ha en vinnarskalle som var något utöver det vanliga. Tog du stryk på något sätt när du var så ung och så tävlingsinriktad?
Nej, det tycker jag faktiskt inte. jag tycker att det tog mig väldigt långt och att det gav mig väldigt mycket framgång tack vare att jag var väldigt målmedveten och tyckte om att tävla och var driven. Det har tagit mig väldigt långt och det har lärt mig så otroligt mycket. Och skulle man ha en bägare i att vad som har varit negativt med det och vad som har varit positivt med det, så väger det positiva över så otroligt mycket. Så att det känns som att allting, alla satsningar man gör, eller yrkessatsning, eller man går in i plugget och man studerar något, eller vad man än gör, så medför det också ibland kanske lite risker, eller att man också får försaka en del saker, eller att det blir att man tar stryk kanske på vissa saker för att man bestämmer sig för att satsa på just det. Men så är det, och det får man nog räkna med, att det kan inte bara vara positivt. Men för mig är det gett mig så otroligt mycket, så att det är positiva väger över så otroligt mycket mer än det som har varit tufft.
Du var inne själv här nu på negativitet och positivitet kring att skörda så mycket framgångar. Finns det något negativt med att vara så älskad som du var av svenska folket när man är 19-20 år och har stor press på sig att vinna?
Självklart så är det. Det var tufft. På det sättet att när man är 18-19 år så är man ju liksom i någon sorts personlig utveckling. Och den fick ju gå ganska fort för mig. Jag kunde liksom inte göra den i min takt kanske som många andra får chansen att göra, utan det var ju väldigt snabbt så var jag ju tvungen att veta, ja, men vad vill du med din karriär och varför håller du på och vad är dina mål? Sådana frågor som jag fick utifrån hela tiden tack vare att jag blev känd så fort hos svenska folket. Och det medförde ju att det blev klurigt ibland, och jag fick en hel del smällar och jag var ledsen ibland och tyckte, men gud, det här är jättesvårt och jag vet ju knappt själv liksom, vad vill jag och ha, nu måste jag tänka på detta och sådär. Men samtidigt så medförde det också att jag ganska snabbt blev ganska trygg med vad jag ville, för att jag fick sätta mig verkligen ner och fundera över det. Tänka igenom, ja men Karo, varför håller du på nu? Vad är den viktigaste drivkraften? Och började staka upp för mig själv en väg som jag ville gå, och det här ska jag fokusera på. Och det gjorde också att jag kunde på något sätt behålla min inre röst och stå emot de här yttre förväntningarna och yttre pressen som kom utifrån, där många hade åsikter om att jag borde göra si eller du borde göra så och så vidare. Att jag hade tänkt igenom, nej, fast det här är det viktigaste för mig. Det är detta. Håll fast vid det. Sen nu när jag läser mina dagböcker så här efteråt, när jag har lagt av, så inser jag ju att jag peppade mig väldigt hårt med det. Alltså mitt sätt var att skriva och peppa mig. Ja, men Karo, glöm nu inte. Det var detta. Även fast alla journalister verkar prata om guld. Vad var det viktigaste för dig? Glöm inte det nu och sådär. Så det var väldigt... Det var tufft ibland såklart att vara så ung och hantera press, men samtidigt så gav det mig en hel del styrka och trygghet i mig själv som jag gjorde att jag verkligen visste varför jag höll på. Och sen stod jag på mig i det och var envis i det. Så fick jag givetvis stöd av familj, vänner, mina tränare och så vidare som hela tiden kunde backa upp det där, och hade hela tiden människor att luta mig mot som såklart, ensam hade jag ju aldrig liksom klarat av det, utan människorna runt omkring är viktigt. Men när jag ändå ser tillbaka på det så tycker jag att det, även fast det var tuffa erfarenheter också, så är ju erfarenheterna är ju verkligen det som gör att man lär sig så otroligt mycket om sig själv. Som gör att jag idag kan hantera motgångar, framgångar, utmaningar på ett bra sätt tycker jag. Jag har väldigt mycket nytta av det jag gick igenom som ung idrottare. Så att i stora hela så... Det som var negativt då känns som att man får tillbaka väldigt mycket nu i positivt.
Du var också relativt ung när du la av. Jag ska spetsa till den här frågan lite, men tappade du gnistan för att du var för överlägsen?
Nej, det tycker jag inte. Jag slutade ju också avslutade min karriär som längdhoppare, och där var jag absolut inte överlägsen. Så att det hade ingenting med det att göra egentligen, utan jag tror inte det har med ålder att göra, alltså en siffra på ett papper, hur gammal man är. Utan det handlar väl lite grann om hur länge man har varit. Alltså de allra flesta friidrottarna, de slår väl igenom när de är mellan 20-25 skulle jag säga. För att det är mycket teknik och det tar tid att utvecklas och sådär. Jag hade väl då, tillsammans med några andra, Christian Olsson till exempel, en tidigare utveckling där vi slog igenom ganska tidigt som ganska unga. Och det gör ju också att man har varit med i världseliten under ett antal år. Ofta säger man kanske att man är världseliten ungefär i 10, vissa kanske 15 år. Och jag var där i 10 år och sen så kände jag att nej, men nu vill jag vidare. Och det hade egentligen ingenting med någon överlägsenhet. Eller jag känner mig helt enkelt klar. Och jag har alltid varit väldigt nyfiken på livet efteråt. Redan tidigt så kom jag ihåg att ja, men nu är det friidrott. Men sen, efter det, då får jag testa en massa andra saker. Så att, för mig har det alltid varit naturligt att det kommer komma till ett slut. Och då kommer jag få testa nya saker.
Kan du ställa någon prognos på hur bra du hade blivit i längd om du inte hade skadat dig?
Nej, alltså det kan jag ju inte säga såklart. Så tror jag att jag hade alla möjligheter att hoppa över 7 meter. Det har jag gjort i princip på träning. Och jag har hoppat väldigt, väldigt bra när jag fick vara skadefri. Men sen kom skadorna och egentligen är det meningslöst att tänka så. För nu blev det den verkligheten jag fick hantera och det har väl också lärt mig en hel del. Det var också tufft och tråkigt och då var jag väldigt besviken och jag var väldigt besviken att jag missade OS förra året såklart. Men samtidigt så är jag väldigt stolt över att jag vågade satsa och vågade liksom balansera på den där smala linan på att verkligen bli så bra som jag kan. Men tyvärr så orkade inte kroppen efter alla år av tuff träning som jag har bedrivit så att historien är vad det är och erfarenheterna jag har genom det har lärt mig mycket. Och, för mig är det meningslöst att spekulera. Tänk om. Ja, men tänk om det hade varit si eller tänk om det hade varit så. Nu är det inte så. Så det är ingen mening att lägga någon energi på det.
Hur mycket tränar du idag?
Inte så mycket, men jag tränar lite då och då. Friidrott mest och löpning och lite styrka och sådär. Men i något gym har jag inte varit inne i sen jag slutade. Det är inget jag saknar. Men, och så spelar jag lite innebandy nu en gång i veckan och sådär. Så jag försöker hålla igång lite grann i alla fall.
Är du politiskt intresserad?
Ja, ska jag säga.
Är du feminist?
Jag har ju väldigt svårt med det här att sätta in mig i ett fack då, mångkamparen. Självklart tror jag är för jämlikhet och jag tycker att man ska ha lika möjligheter och förutsättningar för att få göra sin dröm eller leva sitt liv och så vidare. Så att på det sättet så är jag väl det absolut. Jag tycker det är väldigt svårt och jobbigt att sätta etikett på mig själv. Jag vill kunna vara fri i tanken och få vara så objektiv som möjligt i olika situationer som jag hamnar i.
Din man Patrik har ett jobb, ishockeytränare, som innebär att han får flacka runt lite i landet i värsta fall, beroende på vart jobben finns. Har ni hittat en modell kring det där eller är det slitigt?
Nej, jag vet inte om man hittar någon modell för det så, men vi är ganska vana vid det ändå. Vi har alltid haft våra egna karriärer och vi har alltid vetat om hur viktigt det är att vi får ha våra egna liv. Och att vi måste få leva ut liksom, en del drömmar som vi har. Och sen får vi stötta varandra i det helt enkelt. Och sen såklart så kommer vi inte leva så här för all evighet, utan det finns ju på något sätt ett mål där framme om att ha mycket mer vardag tillsammans. Och det har vi inte haft på många år, så att det ser vi nog fram emot, både jag och Patrik. Men just nu så känns det bra att han får köra sin grej och att jag får göra min grej. Och så träffas vi lite då och vi hörs hela tiden, så att vi mår bra, gör vi. Även om vi tror att vi inte vill ha det så här resten av livet.
Vet du vad du kommer vilja jobba med om 20-25 år?
Nej. Det här är mångkamparens både fördel och nackdel.
En av dina nya jobb involverar att jobba med TV. Kan du inte beskriva exakt vad du ska göra? Jag tror många är nyfikna på det.
Jo, det kan jag göra. Så gott som jag vet än så länge. Nu kommer det ju stakas ut här mer och mer och jag kommer få träning och utbildning i det jag ska göra. Men jag kommer vara en av programledarna under OS i Sochi. Jag är ju ingen vinterexpert på det sättet att jag kan precis varenda gren och alla förutsättningar för varenda gren. Även om jag kommer läsa på som tusan nu innan såklart. Men däremot har jag varit i situationen på ett OS. Jag vet vad det är att vara där och allt som händer runt omkring och med media och med pressen och så vidare. Så att min roll är väl lite grann att komma in med ett annat perspektiv kanske. Där man vet hur det har varit i den situationen och kunna bidra med lite andra saker kanske. Men det är ju inte bara jag utan flera av andra programledare också. Sen exakt i vilket format och hur det kommer bli, det är inte riktigt klart än.
Tvekar du mycket när du fick frågan?
Ja, alltså både ja och nej. Jag har liksom, när jag väl bestämmer mig för någonting så går jag in för det, och då är jag rätt så målmedveten även där och vill förbereda mig väl, och då så att om jag väl tackade ja, så visste jag att ja, men då kommer jag verkligen gå in för det till 100%. Sen är det såklart att man vet ju inte innan om det här är min grej eller inte. Man har ju bara en förhoppning och tror, men samtidigt var jag väldigt nyfiken av att testa av det. Lika bra jag gör det nu, om det är för mig eller inte. Annars kan jag ju liksom göra någonting annat sen. Men det känns som att med det konceptet som är, när jag fick väl sitta ner och prata med Viasat om hur jobbet skulle vara och vad de hade för filosofi kring hur de ville sända OS, så kändes det klockrent. Så att först så kanske jag var lite tveksam, men när jag väl fick sitta ner och höra hur de vill jobba och att de aktiva i fokus, att vi liksom ska satsa mycket och visa mycket OS, och det ska vara, min roll ska ju vara då att jag har varit där och att jag får liksom vara nyfiken kring de grejerna runt omkring, kanske fördjupa det lite på vissa områden och så vidare. Då kändes det ändå klockrent, så då tvekade jag inte.
Kan du inte resonera lite kring graden av nervositet du eventuellt kommer ha?
Alltså, nej, men jag vet inte, det är väl, det känns som att klart att jag kommer vara nervös och pirrig och så, men man har ju som, precis som inom idrotten, ett team runt omkring sig som backar upp och stöttar upp, och man får förbereda sig väl, träna mycket och känna att man kommer dit, ja, väl förberedd som inför vilken idrottstävling som helst. För där känner jag att man har väldigt mycket nytta av sin idrottskarriär, att förbereda sig och verkligen gå in, och när det är skarpt läge så gäller det att fokusera. Så att jag, det känns bra, och det känns som att ja, jag kommer vara lite nervös, men det kommer jag kunna hantera.
Har du bra koll nog på sporterna nu, känner du, eller kommer du få råplugga in?
Alltså, jag tror att jag har liksom inte allmän koll så där, men absolut inga detaljkunskaper inom varje gren. Och det vill jag nog försöka läsa på en hel del. Men sen är det ju också sådana frågor som jag ska få ställa. Jag är ju inte en expert, utan jag ska ju få vara den här som är nyfiken och kanske ställa de där frågorna som andra sitter hemma i tv-soffan och undrar över. Så att, men visst, såklart så vill jag ha bakgrundskunskap och kunna så mycket som möjligt om de olika grenarna. Och det är ett sådant gediget arbete som inleds nu under hösten.
Är du trygg med att behandla vintersport? Du var inne på det lite.
Ja, alltså, idrott överhuvudtaget är något som jag brinner för och tycker är otroligt spännande och roligt. Och jag har följt liksom OS, vinter-OS har man ju följt från tv-soffa många gånger. Och det är otroligt spännande att höra om. Men hur tänker man när man står liksom inför ett störtlopp högst upp och ska liksom kasta sig ut? Vad händer då mentalt? Alltså, det finns ju otroligt mycket. Eller när man ska liksom sätta den där sista stenen i curlingen, och hur behåller man nerverna då när man liksom, det här finkänsligheten i händerna, och som är som andra grejer som kanske inte jag upplevt som idrottare, men som jag ändå kan förstå att det måste vara en hel del processer där. Så att det finns nog mycket som jag är väldigt nyfiken på kring de här idrotterna, som både är likheter men också skillnader mot det jag själv har utfört.
SVT och OS är en kombination som nästan är religion i Sverige, som du vet. Kan du resonera lite om det? Är du rädd för att SVT-talibaner så att säga ska såga dig?
Det finns ju alltid de som kommer tycka att jag inte gör ett bra jobb, säkert. Och så är det ju, så har det varit inom idrotten också, att man får ta kritik, och det är så. Men sen om jag vet jag inte om SVT kommer vara liksom gå ut för att såga på något speciellt sätt och så. Det är klart att det är annorlunda nu att inte SVT sänder OS. Det är det även för mig som har följt OS i alla år, och att SVT har haft det. Men man kan säga ju att Viasat har ju inte köpt de här rättigheterna för att göra det sämre, utan man vill ju verkligen göra ett bra jobb, och man förbereder sig väl nu och arbetar stenhårt för att få leverera OS till svenska folket på ett mycket bra sätt. Och den resan får jag vara med om, och det ska bli väldigt roligt. Men sen står vi också inför många utmaningar såklart när det sänds i ett nytt format för den svenska tv-publiken. Så det, vi får vara ödmjuka och lyssna också av på den kritik och de önskemål som finns från den svenska publiken.
I många fall tar det flera år för en person att bli en bra programledare. Tänker du någonting på det, och hur mycket utbildning kommer du få? Vet du det?
Ja, jag kommer få en hel del utbildning. Läsa en hel del böcker och också gå bredvid och se de andra programledarna jobba. Jag har redan varit på möten med lite olika mentorer som är programledare idag för att få deras tips och på vad man ska tänka på. Sådär.
Får man fråga vilka de är?
kan man få fråga. Jag har bland annat pratat med René Nyberg till exempel och frågat henne om. Sen har jag också pratat med Frida Nordstrand och Ola Wenström som och Niklas Gide som jobbar på Viasat redan idag och fått höra lite om hur de säger. Sen har jag några andra namn som jag skulle vilja prata med och sådär, men som jag inte har kontaktat ännu, så då kanske jag inte ska säga det. Men ja, det är klart att jag inser att jag kommer inte stå där och vara fullfjädrad programledare. Och det är kanske inte heller det är de förväntningarna man ska ha, utan de fullfjädrade programledarna, de har vi i teamet. De finns där. Det jag ska bidra med, det är kanske det som inte den vanliga programledaren har, att man har varit där själv i den situationen, att man vet hur det är att stå på ett OS, för att kanske bidra med några andra typer av frågor eller ett annat typ av sätt att se på det. Så att vi ska ju komplettera varandra och hjälpas åt såklart. Och jag ska ju vara mig själv och inte någon annan när jag står och förmedlar OS i svenska folket. Och det är väl den viktigaste riktlinjen för mig. Sen så är jag ödmjuk inför uppgiften och kommer inte stå och säga att jag är någon perfekt programledare. Men vad man kan förvänta sig av mig i alla fall, att jag kommer göra mitt allra, allra bästa för att göra det så bra som bara
som vanligt. Det
ja. Ha kul också då, kommer jag ju ha.
Såklart. Som vanligt.
Ja.
Du, hur såg du på media när du var aktiv?
Det är otroligt orättvist att säga media som ett ord och dra liksom alla över en kam. Precis som jag tycker att det är med många andra saker att generalisera på det sättet. Jag har haft journalister och personer inom mediekåren som jag har haft en otroligt god relation till. Som är nära vänner till mig idag och som alltid varit väldigt respektfulla. Alltså, vi har haft en bra dialog och vi har haft goda samarbeten tycker jag.
Kan du nämna vilka de var?
Ja, det finns många olika, flera stycken på Radiosporten som jag alltid haft. Och det har alltid funnits en otrolig glöd när man kommer ut i mixzone. Även om man har lyckats eller misslyckats så ser man det engagemanget som finns i de här personerna. Som, hur de brinner för idrotten och verkligen vill vara där och få uppleva det tillsammans med en. Och det har jag alltid uppskattat mycket. Det finns journalister på Anders Lindblad på Svenska Dagbladet till exempel som också varit en person som jag alltid har upplevt som väldigt respektfull. Även om han inte nödvändigtvis behöver skriva positivt om en. Men han har alltid hållit en professionalism där man har liksom känt en ömsesidig respekt och så vidare. Det finns många fler exempel inom många olika tidningar och tv-kanaler. Men sen finns det såklart också de som jag haft en sämre relation med. Där man inte har dragit jämnt. Där man har varit känt att man har blivit trampad på. Eller där det inte handlat om idrott plötsligt. Utan det har handlat om mitt privatliv till exempel. Eller min relation till Patrik. Eller vad det nu kan vara. Där jag känner att de har gått över gränsen. Och där man då får en sämre relation. Och så är det med media. Att det finns olika typer. Precis som andra branscher i olika yrkesområden. Och en del är väldigt duktiga och har förmåga att skapa ett förtroende. Man känner respekt och man öppnar sig också mer. Medan andra känner man, nej, här är någon som bara väntar på att få sticka mig i ryggen. Så att här bjuder jag inte på det där lilla extra. Så att det finns, alla olika relationer har jag nog haft inom media. Men överlag så ska man ju säga att media är ju också en viktig del i vårt samhälle. Både för idrotten att förmedla ut det vi gör och till svenska folket, men också ur ett samhällsperspektiv att granska olika samhällsstrukturer och så vidare. Så att medias roll är viktig, men det finns också, tycker jag, gränser och riktlinjer även för media, hur de måste jobba. Mm. Yttrandefrihet handlar också om ansvar.
Du nämnde de journalister som har kommit bra överens med. Kan du nämna de som har gått över gränsen som du själv var inne på?
Ja, jag vet inte om jag... Egentligen så känns det meningslöst och det här är ju händelser och saker som har hänt tidigare nu. Jag har inte haft en relation med de här personerna på ett tag och jag känner egentligen inte... Alltså de personer som jag pratar om, som jag har god relation med, det kan jag säga för att jag känner dem väl. Vi har pratat med varandra, vi har samtalat, vi har lärt känna varandra både på banan men också utanför banan. Därför kan jag verkligen bedöma dem som människor och att de är goda vänner till mig. Men de som har skrivit, kanske klivit över gränsen och som inte, de har ju egentligen ingen relation till. Som journalister så kan jag säga så här, nej, där tycker jag du har gått över gränsen. Men jag kan inte sitta och döma dem som människor och säga, men det är en dålig människa eller den si eller så. För att vissa av de här känner jag faktiskt inte. Jag har inte samtalat med några av dem på det här sättet. Att man har liksom pratat efteråt eller att man ens har fått så jättemycket frågor. Utan man har nästan bara blivit bedömd på att man står lite i bakgrunden och lyssnar av vad jag säger till andra journalister. Så att det är väldigt svårt för mig. Jag tycker att det känns orättvist också att säga så här med den och den är si eller så. För jag känner inte dem så väl. Men visst finns det de som har gått över gränsen när det gäller det journalistiska och i sitt professionella yrke.
Du vill inte nämna vilka?
Nej, vi skippar det.
Vem är den mest kända person du har i din telefonbok?
Det är nog Carola ändå. Det måste jag nog säga att det är. Ja, det finns kanske några till som jag... Men det är nog... Ja, hon är väl ganska känd får man säga.
Nationalklenod, så det får man säga. Jag brukar fråga gästerna, vad ska du göra om 10 år? Men vi har varit inne lite på det. Så...
Nej, alltså min mamma har ju alltid sagt att jag kommer bli politiker. Och så är det irriterande att mammor brukar få rätt. Så att vi får väl se om det blir någon politisk bana någon gång i framtiden. Men det känns skönt tycker jag att inte veta också. Jag är den typen. Jag gillar inte att ha en utstakad framtid framför mig. Jag vill ta det som dagen kommer och lite som vilka dörrar som öppnar sig och vad jag blir sugen på. Så att, nej, vi vet inte. Det kan bli allt möjligt.
Du gillar inte etiketter och generaliseringar har vi lärt oss nu de här 42 minuterna. Men du nämner politik där så jag måste ju fråga, vilket parti skulle det vara?
Det kommer jag inte att svara på därför att just nu så jobbar jag faktiskt väldigt mycket med sakfrågor. Jag jobbar med Naturskyddsföreningen i miljöfrågorna och jag jobbar med FN-förbundet i de internationella politiska frågorna. Och jag brinner väldigt mycket just nu för sakfrågorna och vill hålla mig ganska partipolitisk obunden just för tillfället. Att kunna vara kritisk och också upplyftande oavsett vilket parti det är, men där man brinner för vad de gör i själva sakfrågorna. Så just nu så vill inte jag vara partipolitisk utan jag vill vara politisk när det gäller sakfrågor.
Vem tycker du att jag borde intervjua framöver i den här serien?
Ja, jag är en personlig favorit då inom min egen idrott ska jag säga. Så är det ju Susanna Kallur och hennes resa som hon gör och är mitt uppe i. Hon är inte bara en god vän till mig utan också en otrolig inspiration. Hon har humor, hon är så jävla klok och hon är härlig och dessutom sån otrolig drivkraft. Och nu när hon är på väg tillbaka till idrottsbanan så tror jag det skulle vara väldigt, väldigt spännande att höra om hennes tankar kring det.
Om du tyckte det här var okej så kanske du kan lägga in ett gott ord.
Absolut.
Fundera på det under eftermiddagen. Du, sista frågan syftar tillbaka på namnet på den här podden, vilket är Agendasättarna. På vilket vis tycker du att du sätter agendan i Sportsverige på något sätt? Du är ju en person vars röst folk lyssnar på.
Det är ett stort ansvar, bara det tycker jag, att få den frågan ens vara agendasättare. Det är en väldigt stor fråga och jag tror det jag vill bidra med tror jag med idrotten och det är att man på något sätt har en hållbar idrott, skapa hållbara idrottare. Och det gäller liksom ända från man är ung till man blir senior. Att man får rätt uppbackning och stöttning. Att man får utvecklas i sin takt. Att man får ha sin väg. Oavsett om den ser olika ut så får man vara den unika person som man är. Att barn och unga ska respekteras och man ska se till alla. Och sen när man väljer att satsa och man blir äldre så ska man få uppbackning och stöd i det. Det jag har varit med och bidragit med kanske, som jag har tjatat hål i huvudet på folk, det är ju glädjen. Och att det är viktigt med lust och ha roligt. Liksom. Och att det är på något sätt är grundläggande. Min man tycker att jag är otroligt dryg som tjatar om detta hela tiden. För att, men Karo, ja, det är viktigt att ha kul, men det är det om man vinner. Då är det roligt. Så vi har mycket roliga diskussioner. Och det är det jag tycker är ganska kul, att både jag och Patrik har ganska olika vägar och olika sätt att se på det. Och mitt budskap och det jag vill bidra med det är väl att låt idrottare få vara olika. Låt dem få ha olika planer, olika strategier för deras karriärer. Det finns inte bara en form att stöpas i, utan det finns många olika vägar som leder till OS-guld till exempel.
Hjärtligt tack för att du ställde upp, Carolina.
Ja, tack så mycket.
Agendasättarna görs i samarbete med NordicBet. Gå in på nordicbet.com för de bästa oddsen och de häftigaste spelen. Och glöm inte att du måste vara minst 18 år för att spela.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.